Jag ska läsa den texten som Jonas ska predika från, Jesaja 52, 7-12. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: din Gud är kung. Hör, dina väktare ropar med hög röst. De jublar tillsammans, för de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, för Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Herren visar sin heliga arm inför alla folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Dra bort, dra bort. Gå ut därifrån. Rör inte vid något orent. Gå ut från henne. Rena er, ni som bär Herrens kärl. Ni ska inte dra ut med hast och inte gå bort som flyktingar. För Herren går framför er och Israels Gud är sist i ert tåg.
Jag skulle vilja börja med ett litet tankeexperiment. Ni behöver inte svara högt, men en fråga. Jag vill att ni tänker efter era egna huvuden. Om du skulle få frågan: vad är evangeliet för något idag? Hur skulle du svara? Vart i Bibeln skulle du ta dem? Och för att försvåra lite grann, om ni inte får använda Nya testamentet, hur skulle ni då kunna förklara evangeliet? Hela Nya testamentet är ju ett försvar av evangeliet utifrån Gamla testamentet. Kan vi göra samma sak? Ja, för några veckor sedan så påbörjade jag den här serien genom Jesaja 53. Eller närmare bestämt Jesaja 52:7 till slutet av Jesaja 53. Och den predikan då var en inledningspredikan där vi såg att vi kan lita på Jesaja som profet. Vi tittade på den här oerhörda träffsäkerheten Jesaja har när han skriver om Messias och vad han ska göra. När vi jämför det med vad Jesus gjorde och vem Jesus var. Vi gjorde klart att det finns inga som historiska frågetecken huruvida Jesaja bok var skriven innan Jesus. Det var ju många under en tid där som tänkte att men det är ju så klart och tydligt om Jesus att det måste ha skrivits efter. Men i och med Döda havsrullarna så har vi en bokrulle från Jesaja som är 200 år äldre än kristendomen. Och i den rullen så står det samma sak som vi har att läsa idag. Och vi skrapade lite på ytan i Gamla testamentets profetior när det talar om den kommande Messias. För att få lite en känsla av i vilken tid Jesus eller Jesaja skrev sin bok. Och så såg vi när vi översiktligt gick igenom boken att Jesaja själv fick jättemånga profetior om den här kommande Messias. Och han i Jesaja bok så kallas han för Guds tjänare. Och redan innan vi kommer till det här stycket som vi har läst så har Jesaja lagt fram många saker om Guds tjänare. Och vi kan se ganska klart och tydligt att den här tjänaren utan tvekan är Jesus från Nazaret. En historisk figur. Och det är han som uppfyller alla kriterierna för vem Messias ska vara och vad han ska göra. Och idag då så ska vi börja titta på texten lite mer. Och det jag sa senast var att Jesaja har fyra stycken som kallas tjänarsångerna. Och den fjärde av de här tjänarsångerna är Jesaja 53. Men Jesaja 53, den börjar egentligen i kapitlet innan. Och många personer som läser Jesaja 53 börjar i Jesaja 52 och 13. Men jag tror att det är mycket bättre att börja i Jesaja 52 och 7. Så Det gör vi här. Den här texten som Åsa läste, det är en sorts som en grandios inledning på det som kommer sen i sången. Den här texten är liksom den stora proklamationen. Och sen efter det så går vi in mer och mer i detalj på det som proklameras. Och liksom hur det ska gå till. Och så. Så i min predikoserie så kommer vi börja med att ta en titt på den här stora bilden idag. Och sen gå in mer specifikt på de olika detaljerna i den här sången i predikerna som kommer. Så det här stycket, det är som en huvudpoängen kan man säga i hela sången. Och vi har tittat tillsammans då på den texten som Åsa läste. Och jag hoppas att vi ska märka att den passar in i resten av texten här. Jag har lärt mig jättemycket och är väldigt liksom exalterad över den här texten. Och jag hoppas att jag kan ge er lite av den känslan också. Så idag i min predikan så har jag en huvudtanke som jag skulle vilja att ni tar med er hem. Och jag har formulerat den så här. De goda nyheterna om Guds rike är att Jesus är kung. Och vi kallas av honom till medborgarskap i det riket. Så de goda nyheterna om Guds rike är att Jesus är kung. Och att vi kallas av honom till medborgarskap i det riket. Och jag har delat upp predikan i tre stycken. Det första är evangeliet som Guds rike. Det andra är kungen i riket. Och den tredje är medborgarskapet i riket. Och vi börjar med evangeliet som Guds rike. Evangeliet om Guds rike. Så vi börjar, om vi har biblar med oss, så öppna bibeln och håll den öppen på Jesaja 52. Vi kommer att gå tillbaks till den och titta ganska mycket. Sen kommer vi slå lite i bibeln också. Men den här texten som vi ska predika på nu då, börjar i vers 7. Och då står det så här: hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunna frälsning och säger till Sion: din Gud är kung. Så idag när vi ska ta reda på någonting som händer någonstans på jorden, så har vi liksom all information bara ett par knapptryckningar bort. Om vi vill veta vad som helst som händer i världen, så kan vi få det. Nu för tiden så kan vi till och med veta, ibland i alla fall, vad USAs president planerar före de han pratar med planerade, för han skriver det på Twitter. Så är vi snabba, så skulle vi kunna läsa ett meddelande till Kim Jong-un innan Kim Jong-un har läst meddelandet. Och det är ganska intressant. Liksom, information finns här. På den här tiden när Jesaja levde, 700-talet före Kristus, så fanns det inte ett sånt snabbt sätt att kommunicera. Man fick helt enkelt ta sig från plats till plats och sprida budskapet vidare. Och man gick över berget och bar fram sitt budskap. Ni har säkert hört talas om den här historien om maraton. Lite senare, år 490 före Kristus, så var det krig mellan Persien och Aten. Och ett av de här slagen utspelades i maraton. Atenarna, de vann slaget där. Men man oroade sig ändå för att perserna skulle kunna skicka en båt till Aten, hinna först och säga att de vann slaget, så atenarna fick ge upp. Men för att man oroade sig om det, så skickade man en person, en budbärare, som sprang hela vägen från maraton till Aten. Och när han kom fram så gav han budskapet att Aten hade vunnit slaget. Och sen dog han, enligt den berättelsen. Tänk dig in i situationen. Du vet att det kommer att ske ett slag någonstans mellan perserna och ditt folk. Och det kommer ske ganska snart, men du vet inte var. Och du vet inte hur det har gått, om det har hänt. Det enda du kan göra är att sitta och vänta. Och så kommer det någon springande, helt utmattad, och säger: vi vann! Hur ljuvliga skulle man inte se den budbärarens steg med de goda nyheterna? I det här fallet så måste man ha blivit extra glad. För vi fortfarande kommer ihåg det här hjältedådet varje gång vi springer 42 195 meter. För det är så långt som budbäraren sprang. Och vi springer maraton. Vi springer inte 4 mil. Vi springer 4,2195 mil. För att han sprang så långt. Och man skulle nästan kunna använda samma text som vi läste här ifrån Jesaja till den här budbäraren. Den här budbäraren förkunnade frid. Han bar fram goda nyheter, förkunnade frälsning och sa till Aten: vi vann slaget. Och om vi då går tillbaka till vår text, så har vi ett liknande scenario. Att någon kommer med ett glädjebud. Han förkunnar frid, bär fram goda nyheter, förkunnar frälsning och säger: din Gud är kung. Ordet här för goda nyheter, det är ett ord som på grekiska har översatts till evangelion. Det är det ordet vi kristna i Sverige har tagit liksom rätt av. Translitterering heter det. Man tar ett ord från ett annat språk och så använder man det ordet istället för att översätta ordet till vad det faktiskt betyder. Så istället för att kalla det de goda nyheterna så kallar vi det evangeliet. Men det betyder EU, goda eller glada, och angelion är ordet som vi får ängel ifrån, som betyder budbärare. Så evangelion betyder de goda nyheterna eller det glada budskapet. Det är det ordet evangelie betyder. Men det jag tror skiljer mellan berättelsen om maraton och våran berättelse är vad budskapet faktiskt är. I Jesaja så är det goda budskapet som ger frid och frälsning att din Gud är kung. Och jag har tänkt mycket på det här uttrycket under en tid, och jag har mer och mer kommit till övertygelsen att det här uttrycket är evangeliet i ett nötskal. Låt mig förklara vad jag menar. Det här med kungar över Guds folk var från början inte en grej överhuvudtaget. Israel hade domare och profeter. De hade inte kungar. Men så under profeten Samuels tid så ville folket ha en kung ändå. Och i första Samuelsboken 8:4. Vi kan slå dit. Så första Samuelsboken är precis innan andra Samuelsboken, innan konungaböckerna där. Första Samuelsboken kapitel 8 vers 4 och 5. Och så håll fingret där, för vi kommer tillbaks ganska snart. Det står så här: då samlades Israels alla äldste och kom till Samuel i Rama och sa till honom: du är gammal, dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss som alla andra folk har. Så nu ville folket ha en kung. Men det var inte så bra. Vi läser vidare verserna 6-8. Det står: det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sa: ge oss en kung att styra över oss. Och Samuel bad till Herren. Då sa Herren till Samuel: Lyssna till folket i allt de säger till dig. Det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat som kung över dem. Så har de alltid gjort. Från den dagen jag förde upp dem ur Egypten ända tills denna dag. Så Gud gav dem en kung. Men i och med att de tog en kung över sig så förkastade de Gud som kung över sig. Eller hur? Eller egentligen så förkastade de inte Gud då. Det hade de alltid gjort, står det ju. Att de ville ha en kung över sig som inte var Gud, det är istället liksom ett symptom över något större. För det står ju där, det hade de alltid gjort. Det var ett symptom på synden i deras liv. Och det är ju inte något specifikt för israeliterna. Det är något som vi alla har ärvt från våra första föräldrar genom syndafallet. Att förkasta Gud som kung, det är liksom själva grunden för vad synd är. Vi vill inte ha vår Gud som kung. Eller vi vill inte ha Gud som kung. Han kanske inte ens, vi vill inte kalla honom vår Gud. Vi vill ha en annan kung än honom. Så i alla fall folket, de satte Saul som kung. Men det blev inte så bra. Senare så smorde Samuel David som kung efter Saul. Och samtidigt så börjar profeterna tala om en kommande kung som ska komma och som är annorlunda. Profeten Natan i andra Samuelsboken 7 och 12 säger till David så här: när din tid är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Om ni kommer ihåg förra predikan så talade jag lite övergripande om det här med gamla testamentet. Och att det sakta men säkert växer fram en bild av vem Messias, Davids son, ska vara. Och det är det judarna väntar på. De väntar på en kung. Guds smorde kung. På hebreiska betyder det Guds smorde på hebreiska är Messias. På grekiska är det Kristus. De väntade på att kungen som skulle komma skulle införa sitt rike som skulle vara för evigt. De väntade på en Kristus. De väntade på Guds kungadöme med Guds kung. Och jag brukar inte ta upp så här olika språk på översättningar och grejer när jag predikar. Men det var en sak som slog mig när jag förberedde mig inför predikan. Att på svenska så kan det vara ganska svårt att automatiskt koppla gamla och nya testamentet. Det här med kungen och riket. På engelska är det ganska lätt. För på engelska så är översättningen the king and the kingdom. På svenska är det kungen och riket. Så det är inte helt klockrent på svenska att det är kopplat. Men därför vill jag säga att det är kopplat. Och vi ska titta lite närmare på det. Det kanske hade varit lättare att koppla om man hade översatt det till kungariket istället för riket. Men nu är det som det. Nya testamentet kallar det här riket för Guds rike. Och vi får leva med det. I Matteus evangelium så kallar Matteus riket för himmelriket. Men det är samma sak. Det gör han för att de han skrev till inte ville ta ordet Gud i sin mun överhuvudtaget. För de ville liksom inte omedvetet bryta mot det här budet som säger att man inte ska missbruka Herren din Guds namn. Nu är ju inte Gud ett namn, men ja, det spelar ingen roll i sammanhanget. Det vi har sagt att Matteus talar om himmelriket och de andra talar om Guds rike, men det är samma rike. Så det finns ingen skillnad där. Men i alla fall så när jag börjar förbereda mig och läsa, som gör ett ordstudie på riket i Nya testamentet, Hela Nya Testamentet pratar liksom, det är nästan bara om riket. Man tänker inte på det, men saliga är de fattiga anden, till dem tillhör himmelriket. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Därför ska den som upphäver en av dessa minsta av mina bud och lära människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. När vi ber så ber vi, låt ditt rike komma. Vi ombeds av Jesus att först söka Guds rike och hans rättfärdighet, så ska vi få allt andra som vi oroar oss för också. Och Jesus, han kallar evangeliet för evangeliet om Guds rike. I Lukas 4:43 så säger han, han har varit i en stad och han får en massa folk runt omkring sig, och så säger han, jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd. Så det här evangeliet om Guds rike, det är där det evangeliet är. Det finns inget annat evangelium. När vi kristna talar om evangeliet, då menar vi de goda nyheterna om Guds rike. Så min första punkt är helt enkelt att när vi använder ordet evangelium, så betyder det de goda nyheterna om Guds rike. Och min andra punkt då är om kungen i riket. Om vi då säger att ordet evangelium är ett ord som betyder just de goda nyheterna om Guds rike. Vilka är då de goda nyheterna? Vi får gå tillbaks till vår text i vers 8-10 i Jesaja 52. Så står det, din Gud är kung. Så fortsätter det. Hör, dina väktare ropar med hög röst. De jublar tillsammans, för de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaks till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner. För Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Herren visar sin heliga arm inför alla folkets ögon. Och alla jordens ändar ska se Guds frälsning. Så varför jublar väktarna? Varför jublar ruinerna? Jo, de jublar för att Herren kommer och han tröstar sitt folk och återlöser dem. Och det är lätt när vi läser det här att glömma bort att texten vi läser kommer från 700 år före Kristus. Men den tittar framåt, och här i texten så jublas det över att Gud är kung. Och Herren kommer för att upprätta riket. Och judarna, de kunde ju säga mycket väl, och de väntade på att den här kungen skulle komma. Och de väntade och de hoppades. Och år efter år gick. Årtionde efter årtionde gick. Århundrade efter århundrade gick. Men de väntade. Och så plötsligt, vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judeens öken och sa, omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Jesaja. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Det kanske är som sagt vad jag läste dig från Matteus 3:1-6. Så Johannes döparen, han kom inte bara och sa att riket kommer snart, men det sa han ju. Men han sa till folket att ni måste förbereda er här. På den tiden när icke-judar ville bli judar så var man tvungen att döpas. Det var som ett rituellt bad för att bli ren. Och nu kommer Johannes och säger även till judarna att ni måste döpas. Han säger att det här riket, det är nära, men det är så väsensskilt från det ni har nu att ni måste döpas. Och folket kom i drivor för att döpas som en förberedelse på det här nya riket. Så man hade liksom inte glömt bort att det skulle komma ett rike. Man väntade fortfarande, som 700 år efter Jesaja, så väntade man. Längtan var stor. Och sen kommer Jesus och Johannes tittar på honom och så säger han: se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa: efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Och så går Jesus ut och han predikar och säger: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Guds rike är nära. Guds rike är här. Nu är det nära. Omvänd er. Och Jesus predikar evangeliet om Guds rike i 3 år. Och sen kommer det här stora. Jesus kommer inridande på en åsna i Jerusalem. Och alla ropar: Hosianna, Davids son. Prisad vare han som kommer i Herrens namn. Det är som feststämning i Jerusalem. Nu är han här. Nu kommer riket när som helst. En vecka senare så hänger Jesus genomborrad mellan 2 ogudaktiga män på ett kors. Föraktad, övergiven av människor, misshandlad och i smärtor. Och så drar han ett sista andetag och säger: det är fullbordat. Och så dör han. Du kan tänka dig vilket antiklimax för många. Hans efterföljare tog ner honom och la honom i en rik mans grav. På 3:e dagen när kvinnorna skulle komma och smörja kroppen, så var han inte där. Han hade uppstått igen. Jag gillar den här berättelsen om Emmausvandrarna. Den är klockren. För att få en känsla av hur känslan var under den tiden. De här 2 männen, de gick hemåt ledsna. Och Jesus kommer upp och går med dem. Och så frågar han: vad pratar ni om? Och de tycker nog han är lite konstig. Är du den enda i hela Jerusalem som inte har sett vad som har hänt? De säger: Jesus från Nasaret, som vi hade hoppats skulle frälsa Israel, korsfästes. Han dog för 3 dagar sedan. Och nu har vi hört att några kvinnor som skulle till graven, de kom dit och då var han inte där. Vi har inte sett honom. Då sa Jesus till dem: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Tror ni han gick igenom Jesaja 53? Det är jag helt övertygad om. När jag kommer till himlen så ska jag tala med Kleopas, som var en av Emmausvandrarna, och bara fråga: hur var det? Vad sa han? Kan ju prata med Jesus också i och för sig. Men det här är intressant att veta vad som sades redan nu. Det är nog många som vill veta. Och Jesus fortsatte att visa sig för många. Och sen på Kristi himmelfärd, som kommer nu denna vecka, som vi firar på torsdag, så blev Jesus upptagen till himlen. Han gick in i sin härlighet. Han blev upptagen för att krönas som kung. Och nu sitter han på Guds, faderns högra sida, som kungars kung och Herrars Herre. De goda nyheterna om Guds rike, det är att Jesus är kung. Det kan vara intressant att notera också att Bibeln fram till och med apostlagärningarna, liksom evangelierna och apostlagärningarna, då talar man om evangeliet om Guds rike. Men när kungen har kommit, när Jesus har kommit, så talar man istället om kungen. Man säger inte evangeliet om Guds rike i böckerna efter, utan man säger evangeliet om Jesus Kristus. Jesus kungen, den smorde. Men då är frågan om vad har det med oss att göra? Vi har en punkt kvar och den handlar om medborgarskapet i riket. Så vi går tillbaks till Jesaja 52 igen. Så vi har sett att de goda nyheterna om Guds rike är att Jesus är kung. Jesus är Kristus. Men vad gör det för skillnad? Jo, alltså Jesus är inte bara kung. Kungen har ju ett rike också. Och det här riket har en medborgarskara. Han har ett folk i sitt rike och han återlöser sitt folk. Eller hur? Vi såg att folket som hör de här goda nyheterna ropar och jublar att de ska få se Herren komma tillbaka. Brist ut i jubel tillsammans ni Jerusalems ruiner, för Herren tröstar sitt folk och återlöser Jerusalem. Här talar ju texten om Jerusalem specifikt. Och det är lätt att tänka att det här bara gäller det judiska folket. Och judarna har ju klart och tydligt både historiskt och i nutid tolkat det just så. Att den här Messias ska komma för judarna bara. Och den här tolkningen sitter ganska djupt rotad, men det är inte så. För nästa vers så står det att Herren visar sitt heliga arm inför alla folkens ögon. Alla jordens ändar ska se Guds frälsning. Och så kommer de här sista verserna. När jag förberedde mig så brottades jag lite, eller ganska mycket, med de här verserna. Vi kan läsa tillsammans. Det står, dra bort, dra bort. Gå ut därifrån, rör inte vid något orent. Gå ut från henne, rena er ni som bär Herrens kärl. Ni ska inte dra ut med hast och inte gå bort som flyktingar, för Herren går framför er. Och Israels Gud är sist i ett tåg. Så vad betyder det? Hur ska man förstå det och hur passar det in i resten av det allt det jag har sagt? Jag fick liksom inte ihop någon struktur på predikan, för de här verserna satt i vägen. Jag tänkte att jag kan hoppa över dem lite. För verserna efter är ju bra, de passar ju ihop. Men så såg jag något som jag helt hade missat. Först då ska man säga att Jesaja skrev ju texten i en historisk kontext. Och jag tror att om man läste de här verserna under tiden i fångenskapen i Babylon och efter den fångenskapen, så skulle man nog kunna läsa det som att Jesaja pratar om friheten därifrån. Gud kommer att leda tillbaks sitt folk från Babylon i triumf. Men jag tror att det finns något större här. Den här tolkningen om Babylon, det passar inte riktigt i hur texten flyter. Det handlar om evangeliet. Sen kommer en liten bit om Babylon och sen handlar det om Messias. Och så slog det mig att om hela det här stycket vi har läst är det som crescendot på hela sången, så vet jag vad det handlar om. Tänk dig in i den dagen då glädjebudbäraren kommer de goda nyheterna till dig. Du tog emot det Och helt plötsligt så blev du kallad av Gud in i hans rike. Och så tänkte in i den här bilden i texten vi precis läste här. Herren visar sin heliga arm inför dina ögon. Du som sitter på en av jordarnas ändar. Och så får du se Guds frälsning. Och så kallar han dig ut ur världen. Ut ur ditt medborgarskap i den här världen. Till ett nytt medborgarskap i hans rike. Och han säger, dra bort, gå ut därifrån. Rör inte vid något orent, gå ut från henne, rena er, ni som bär Herrens kärl. Han säger, lämna den här världen bakom dig. Håll inte krampaktigt tag i den här världen. Släpp det, rena er, omvänd er. Släpp taget och följ mig. Omvänd er och låt er döpas. Och då kanske vi tror att okej, men nu måste vi lämna världen. Nu flyr. Vi flyr härifrån. Vi gömmer oss från den här stora, stygga världen. För de kommer ju ha något emot att vi helt plötsligt har ett medborgarskap i Guds rike. Och då finns liksom, ja men ska vi stänga in oss i kloster då? Eller ska vi liksom bygga murar runt oss? Beblanda oss inte med världen. Vi flyr därifrån, akta er. Men läs vad han säger. Jesaja säger, ni ska inte dra ut därifrån med hast. Gå inte bort som flyktingar. Fly inte. Var inte rädda. Det första som förkunnades i vers 7 var ju frid. Glädjebäraren förkunnade frid när han kom över bergen. Ni är inte flyktingar i världen. Utan ni är medborgare i ett annat rike. Men vi lever i världen. Vi är liksom som ambassadörer från ett annat land. Vi har vårt medlemskap någon annanstans. Vårt medborgarskap någon annanstans. En ambassadör är ju någon som är medborgare i ett rike och för dess talan i ett annat land. Det är precis det vi är. Och därför så kan vi istället för att vara rädda och fly, vi kan stå rakryggade. Var inte rädda, gå i frid, värdigt och med förtroende. Och gör inte det bara för att du känner dig bra. För vi vet att vi inte är bra. Men läs det sista i versen där. Vi kan gå rakryggade genom världen för att Herren går framför oss. Fäst dina ögon på honom som går först. Följ Herren på vägen ut ur världen. Genom världen. Lita på att han leder oss rätt. Och det allra sista så står det att när vi gör det så står också Israels Gud sist i vårt tåg. Det är därför vi kan gå i frid. I Nya testamentet så står det, bekymra er inte för något. Låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så om vi fokuserar på Herren Jesus framför oss, så håller Gud vår rygg. Förresten, var det någon som reagerade på den sista grejen där? Kom ihåg igen nu då att det här skrevs 700 år innan Jesus föddes. Nya testamentet fanns inte redan, eller fanns inte än. Men här ser vi att Jesus talar om två personer, eller Jesaja pratar om två personer. Herren går framför och Israels Gud går bakom. Israels Gud och Herren med sitt folk i mitten. Fadern och sonen och den andefyllda på nyttfödda skaran av hans efterföljare i mitten. Ett folk av alla stammar, alla språk, från alla jordens ändar, som alla har sin blick fästa på Jesus Kristus och som litar och har sin tillförsikt på Gud. Tillhör du den skaran? Har du hört glädjebudet att Jesus är kung? Har du fått uppleva hans frälsande verk? Har du tagit steget att följa Herren ut ur världen? Om du är här idag och inte har gjort det, så säger jag som Paulus: som Guds medarbetare uppmanar jag dig att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han bönhör dig i nådens tid. Han hjälper dig på frälsningens dag. Och den dagen är nu. Nu är den rätta tiden. Idag är frälsningens dag. Och för er som har tagit det här steget med honom, vandra med honom, rakryggade, fäst blicken på honom genom bönen, läsningen av hans ord och den heliga gemenskapen med hans folk. För vi tillhör Guds rike. Fly inte undan världen. Gå i världen med honom som ambassadörer. Och då helt plötsligt så är det snart dina fötter som är glädjebudbärarens fötter. Helt plötsligt är det du som kommer över bergen och bär fram goda nyheter. Förkunnar frälsning och säger: Jesus är kung. Det finns en text i Romarbrevet som Paulus har skrivit som väldigt mycket liksom tar in det här sista som jag har sagt, som jag vill läsa. Romarbrevet 10:9-15. Det står så här: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som inte, om de inte har kommit tro på honom? Och hur ska de kunna tro på det de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Så är vi tillbaka till början igen. Vi har sett utifrån Jesaja att evangeliet i ett nötskal är: din Gud är kung. Jesus är Herre. Och vi har sett att den här kungen, han kallar sitt folk, en jublande skara utifrån alla jordens hörn, som tillsammans kan leva rakryggade inför honom. Det här budskapet är centrum i Jesaja 53. Det här budskapet är centrum i Bibeln. Det här budskapet är centrum av hela skapelsen. De goda nyheterna om Guds rike är att Jesus är kung och att vi kallas av honom till medborgarskap i det riket. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig för ditt evangelium. Vi tackar dig för din frälsning. Herre, ge oss raka ryggar och en blick fäst på dig när vi går vägen fram och förkunna ditt evangelium till en värld som går förlorad. Ge oss din kärlek för vår stad och vårt land. Använd oss som dina verktyg för din äras skull. Vi vill bära ditt budskap till alla jordens ändar. Lovad vare ditt namn. Amen.
Kan ni stå upp med mig och sjunga till vår kung?